Då säger vi välkomna till det 105:e avsnittet av Lilla Drevet. En podcast för Aftonbladet Kultur. Jag heter Ola Söderholm, jag sitter med Jonathan Unge. Hej.
Hejsan.
Och äntligen tillbaka Nanna Johansson.
Hej!
Mycket energi.
Ja, jag bara kommer in här och strålar. Det finns en lister.
Spräcker micken på första stavelsen. Ja, men du har inte varit här på ett tag.
Nej.
Du har skrivit en novellsamling.
Ja,
som ska bland annat ges ut på Bonnier till hösten.
Yes.
Det är bra bokförlaget.
Men det var, du har gjort det. Det var tydligen viktigare än att vara med här och spela upp
och nej,
klipp
jag visste inte att
från
jag skulle
P1.
Upp läxan. Jag trodde jag skulle bli välkomna tillbaka med ett leende. Inte med.
Nej, jag bara konstaterar att det var viktigare än att vara här och spela upp klipp från P1 och småfnissa förnöjt åt sig själv. Som jag har gjort här, outtröttligt, vecka efter vecka. Är boken klar?
Ja, det är lite redigeringar kvar. Så.
Kommer den till bokmässan?
Ja.
Vad heter den?
Paradise.
Bra. Småprat, check.
Snyggt.
Hörrni, business time.
Okej.
Okay. Osama Krayem.
Känner till.
23 år i Malmö kille.
Okay.
En av de gripna misstänkta för terrordådet i Bryssel. Har ni hört om det? Att det är en Malmö kille?
Ja.
Jag såg någon rubrik. Men jag...
Han vägrar berätta vad någon väska är.
SVTs nyhetsprogram Aktuellt, de gjorde ett reportage om hur IS värvar terrorister i Malmö.
Eftergripandet av terrormisstänkte Osama Krayem. Rekryteringen till IS sker öppet på kaféer i Malmö, visar Aktuellts reportage.
Ja, i och med att han, den här killen, var från Malmö, då finns det uppenbarligen kanske något slags problem då. Med att jihadister och IS-krigare organiseras i Malmö. Mm. Men jag är ändå lite frågande till vad just Aktuellts reportage här visade.
Jag är frågande till just det här med kaféer. Det här är ingen stark kaféstad.
Nej, men uppenbarligen har Espresso House problem nu. De måste ta tag i.
Just det. Jag har inte tänkt på det. Det är bara Espresso House nästan den här stan. Så att allt pekar ju i deras riktning här.
Om man räknar ut... Hur många som har lämnat någonting för att åka och kämpa i Syrien, så är Belgien, Sverige och Espresso House de som har skickat flest.
Men för att jag är lite frågande till vad just Aktuellt reportage egentligen visar. Det Aktuellt har gjort i era reportage är att träffa Khaled, som har en skakande ögonvittningsskildring att dela med sig av från Malmös kaféer då.
Oj då.
Khaled och hans vänner satt på ett café när en man dök upp och ville att de tillsammans skulle utföra terrordåd utomlands. Han presenterade sig som profet och försökte övertala Khaled och hans kompisar.
Ja, han går det rakt på rödbetan.
Khaled och hans kompisar sitter på kaféet.
Espresso House.
Det kommer in en kille på Espresso House, säger: "Jag är profet. Nu drar vi. Varför sitter ni kvar? Kom, vi sticker.
Hej grabbar. Hej grabbar, jag är profet. Nog med kallprat. Ni skär halsen av hedningar."
Ja, men jag äger expert på hur det går till när någon värvas till en våldsbejakande salafistisk sekt. Men jag tänker att den här mannen som valsar in på kaféet, han hoppar över några steg som jag gissar vanligtvis kommer innan man droppar den frågan. Ska vi åka på terrorresa?
Kör de negging? Att de kommer dit i en jättestor... Eller så här, att köra the game. Man kommer dit i en jättestor röd hatt. Så säger de: "Jag är profet, men ni är för tjocka för att spränga er i bitar i Syrien. Ha det bra."
Ska jag visa ett korttrick?
Eller jag ska gå iväg och göra en viktig grej. Ja. Så får vi följa med och kolla. Nej, jag tror inte det går, tyvärr. Alltså. Jag ska på ett möte. Nej, ni får inte, nej, jag vet inte. Ja, det kanske är så avancerat.
Mm. Men han har ju någon slags approach som alltså, sista 10 minuterna på krogen. Den sortens raggning. Mm. Att man bara, jag orkar inte ens låtsas någonting nu. Liksom.
Det är som det Per Gahrton-raggandet. Att man går på en strand och får en
fråga förbi. 100 kvinnor
och vill du knulla?
En vill.
Ja, en vill. Ja.
Så att du menar att IS-värvare har två stycken. Det ena är som en sån där lite mer långsam förförelse. Men så finns det panik kvart i tre raggandet och får med sig någon på terrorresa. Nej, men det är det man tänker, att hjärntvätten kan inte bara bestå i att man sitter på ett café när man blir indragen i salafistsekten och en man aldrig träffat förut kommer in och pekar på en bara: "Du, jag, Syrien, nu."
"Hej, jag är profet." Ja, men, jävla bra öppningsline.
Nej, men man gissar att det är mera att det kommer en karismatisk man som lägger en hand på ens axel, tittar på en med varm blick och säger, det finns en annan väg.
Mm. Just det, känner, allt kommer bli bra.
Jag känner att du bär på en styrka. Du är ingen förlorare som du tror, du är speciell.
Inte
du
sitter här och dricker kaffe.
Jag ser dig.
Du är ämnad för något stort. Som sagt, innan man kommer till ska vi mörda civila bälgare? Går inte att börja med det. Det, ja, men det är som, det är just som du sa, det är som att fråga, ska vi knulla det första man gör?
Ja.
Går inte. Oftast inte.
Nej.
Först måste man ju kanske bjuda på middag. Pizza Hut. Inget skitställe. Dra ut stolen för henne. Ha med en inslagen alla din Aski-present. Mm.
Lägger till för refill på...
Kolla någon mysig film sen. Någon sån där om sexiga vampyrer som de gillar.
Sen kan... Tjejer alltså.
Fan vad du kan tjejer.
Sen kanske det blir lite action. Hon fattar vad jag menar, Jonathan. Man kan ju inte bara börja.
Nej.
Så här, pang på
man måste ju värma upp dem.
Jag tänker att det är...
Jag kan också tjejer.
Ja, och det är väl samma när man värvar IS-terrorister. Mm. Ja, men sen så följer den här intervjun med Khaled.
قال انا ابي من عندكم اشتري سلاح. اريد من عندكم العباده اني انا النبي موسى اله يعني يعتبر.
Khaled säger att mannen som kom in på kaféet sa så här, citat: han sa, jag vill att vi ska köpa vapen. Jag vill också att ni dyrkar mig, för jag är profeten Moses. Han skulle föreställa en gud. Slutcitat. Och jag tycker att man märker här också att det handlar om en väldigt oortodox islamistisk terrorist. Ja, men man tänker att en sån här hård salafist brukar nog vara ganska noggrann med att hålla på regeln. Det finns ingen gud utom gud.
Nej.
Man slängs inte bara med att säga jag är gud också, nej, hur som helst.
Men vi kan också trycka på att Mohammed är den sista profeten.
Exakt, i en hörnsten, va? Mm. Mohammed är den sista profeten. Nu finns det också profeten Moses på ett café i Malmö. Men han är inte erkänd utan några muslimska rättslärda, tror jag. Vad sa profeten Moses sen? Han sa, först ska vi förgöra Schweiz. Jag kan läsa upp resten av intervjun med Khaled. Det här berättar Khaled att Moses sa, citat: vi skulle köpa vapen och rekrytera och hämta krigsbryte från Schweiz. Och gruppen skulle bli större, för vi skulle behöva minst 3000 soldater. Sen skulle vi till Norge. Slutcitat.
Okay.
Och det var det. Men ja, det är bara lite konstigt att det här har sänts, tycker jag. Att någon redaktör kunde ha reagerat, att någon kunde ha märkt att det här är inte ett reportage om den organiserade jihadismen i Malmö. Det här är ett reportage om Rosengårds lokala byfåne.
Det är också någon som älskar EU och vill ge sig på de enda länderna.
Ah, du hittar mönstret. Om Holland gör slag i sak nu, att inte skriva under det här kontraktet eller avtalet, kommer de åka dit sen.
Det här är en varning också för Storbritannien.
Just det.
Ja, verkligen.
Ni kommer sen på profeten Moses shitlist. Ni röstar fel. Ja, men att det är Rosengårds lokala byfån, att han är en sån som alla hade när de växte upp.
Mm.
Att alla i Rosengård bara, ja, jag är profeten Moses. Det är han som går runt där nedkissad i centrum och skriker att han ska få göra Schweiz. Går in på ICA, fyller en hel kundvagn med bara mandelmassa förpackningar. Försöker betala med 3 kottar. Ja, ja. Det är profeten Moses. Ja, men man känner det, att den här profeten Moses, han är inte intressant för Säpo.
Nej.
Han är mer intressant för Filip och Fredrik. När de ska göra nästa program där de åker Sverige runt och pekar.
Får vi följa med?
Underbara bifån.
Får vi följa med till Schweiz?
Ja, eller är det bara de åker runt i Sverige och pekar på olika sjukpensionärer och elallergiker och skriker, kolla vad skön han är.
De kan också, göra, ska vi göra slut mellan profeten Moses och Khaled? Ni verkar inte snacka.
Ja, men jag tror att profeten Moses har mer gemensamt med kvinnan i Sundsvall som gift sig med Berlinmuren än med den här Malmö-kvinnan som grips i Belgien. Man kan se det, tycker jag, att de gör en sån här gå och prata Filip och Fredrik. De går ut från Rosengård och slutar programmet. Så här, vad Fredrik säger, nu lämnar vi Rosengård. Vad tar vi med oss härifrån? Filip håller en sån förälskad monolog. Så här. Så vi måste bara glädjas åt att sådana som profeten Moses finns. Världen blir färggrannare.
I början av den här månaden så publicerade 47 kändisar en artikel, ett uppror eller ett upprop på vad man kallar det, där de kritiserade den rådande flyktingpolitiken. Och det har bland annat var Schyffert med. Och det här är lite första gången som kändisar publicerar saker som de gör uppror eller upprop emot.
Nej, det händer ju titt som tätt.
Titt som tätt. Hallandsposten har listat några sådana uppror i en nära dåtid. 2015 var det, gjorde man ett uppror mot Sveriges värdlandsavtal med NATO.
Jag tror inte att det är upprop.
Okej,
okay, det är uppror. Uppror. Jag tycker det låter...
Jag tycker också det låter jättekonstigt.
Ja, men det måste ändå finnas någon distinktion, känner jag, mellan de där egyptierna på Tahrirtorget och att Schyffert och Kajsa Grytt undertecknar någonting. De har ändå gjort något med dem på Tahrirtorget. De har gjort ett upprop.
Mm, jag tror att det är ett konstigt verb att använda. Ja,
säg upprop då.
Jag säger upprop.
Mm.
Precis, okay. Det tycker jag är vad det här.
Det är i alla fall det här kritiken mot värdlandsavtalet. Det skrivs under av Timbuktu, Silvana Imam, Rolf Lassgård och Stina Oskarsson, känd radioregissör. 2011 publicerades ett kändisuppror mot klimathotet. 2010 tog 46 kulturarbetare strid för kulturen. Och 2012 rasade de mot den nya stränga sjöfyllerilagen.
Ja, just det.
Den Ulf Brunberg under av Jason Timbuktu, Silvana Imam, Rolf Lassgård och Stina Oskarsson. Och självklart, du pajade det. Det var inte så bra i alla fall. Skämt. Det var ju Ulf Brunberg,
ja,
Bert-Åke Varg och David Helenius. Jag rakar motsatsen till Silvana Imam.
Men det är som att Jason Timbuktu, man kan få honom och så här skriva under vad som helst att svenskarnas parti blev ett nytt biljardbol, ja, till sin klubblokal. Eller att han skriver under så många upprop. Det kommer så här är dagens upprop. Jason, okay. Han kommer till sitt kontor, hans agent tar dem. Eller sätter honom framför honom, så skriver han under alla.
Trycker man en femhunka i Jasons agents hand, så kan du få vad som helst undertecknad. Vidare så är sån här kändisupprop en nagel i ögat på en hel del till och med.
Mm.
Som jag läser, kan jag säga. En av dem är Svenska Dagbladets ledarskribent Ivar Arpi. Han menar att de ofta är känslostyrda och populistiska. De kommer aldrig med några konkreta lösningar.
Jag skulle inte precis säga att det är sjöfyll...
Att den inte var känslostyrd.
Nej, säkert superkänslostyrd, men kanske inte så populistisk, eller?
Nej, det var det ju inte. Och sen är ju det här uppropet mot flyktingpolitiken. Nu var det ändå de där siffrorna som Ulf Adelsson sa hade mörkats, var ju att 70% av svenska folket håller ju absolut inte med om att man ska gå tillbaka till den där gamla flyktingpolitiken. De tycker att det är bra med den här åtstramningen.
Ja,
så nu är det ganska opopulistiskt av Schyffert och dem nu.
Just det. Men han menar också att de aldrig kommer med några konkreta lösningar, att de förenklar situationen och att de kommer med felaktig eller utelämnar fakta. Men framför allt så ligger tyngdpunkten i kritiken på att den är känslostyrd. Och det är säkert rätt. Men Ivar Arpi ska vara med i en debatt i Studio 1. Och får där en fråga, bland annat, och så tar han upp det som Schyffert har sagt. Men blir då avbruten av programledaren. Det låter så här.
Nu är inte just Schyffert med här då, men däremot Mikael Wiehe, en av undertecknarna till den här artikeln.
Jag vet inte om du hörde det lite på slutet. Mm. Att man hör som en utandning.
Du fick Mikael Wiehe.
Ja, men för det är alltid, det sa ju du också i början du presenterade här, att bland annat Schyffert. Ja. Det är alltid Schyffert som står i skottlinjen.
Ja.
Att, alltså Simon Gärdenfors skrev under den där artikeln.
Han klarade sig.
Han vände om 47. Det är inga såna...
Men är inte det att Schyffert är kändast då, eller?
Möjligt, men det är inte så att han stack ut. Det var många som var jättekända som har skrivit under. Men jag bara märkte att Simon Gärdenfors blir inte, han står inte i skottgluggen från såna ansvarstagande liberalkonservativa debattörer.
Nej.
Men är jag väl kanske inte heller samma household name? Liksom.
Nej, det är han inte.
Men jag bara tänkte också på Simon Gärdenfors arbetsdag, att han sitter där och bara och skriver sina skämt sådär. Knulla ihjäl ett spädbarn. Mitt Sverige bygger inte murar. Knulla ihjäl ett spädbarn.
Men
så var hans dag den dagen.
Ja, det var en bra dag. Men för jag håller med Ivar Arpi att det är ett hyfsat bra argument mot sina kändisuppror att de är bara känslofyllt trams. Problemet är att det är ett väldigt starkt argument mot kritiken mot kändisuppror är ju att de också är känslostyrda. För jag tror inte att han Jag tror att Ivar Alpeborn, han hörde Mikael Wiehes namn, så hade han bestämt sig för vad han tycker.
Det var den där utandningen.
Mm. Och det är väldigt lätt att förstå någon. Vi kan lyssna på den här.
Så att den där fina karamellen som alla så gärna vill suga på har inte riktigt sett materialisera sig än.
Jag har bara tagit den här, bara gått in och var klippt. Jag har ingen aning vad han har svarat på här.
Nej.
Men visst hatar man honom. Jag hör inte ens vad han säger. Jag hör på riktigt inte vad han säger för någonting.
Ja, men är att han är en sån gottegris också? Att han suger på karameller?
Jag vet inte. Jag var så äcklad över att han använder det ordet, tror jag.
Ja.
Det är som att han förstört karameller för mig resten av livet.
Men ja, men Liv har väl sagt att hon satt på samma ställe som honom i Malmö på någon bar. Och han kom över till henne och sa, kan du vakta min whisky medan jag går tvärs över gatan här och köper lite lakris?
Pigall.
Pigall, var det?
Och det är också så himla typiskt Mikael Wiehe, för det är liksom den snuskigaste av alla Marabous. Det är liksom någon sorts jättekonstig gräddnogat. Alltså liksom, det enda som kunde vara värre var om man skulle ta en dubbelnogat. Men det här är liksom den fattig mans dubbelnogat. Det är så himla sliskigt och äckligt. Och det är liksom, man känner hur tjock man blir när man äter. Det är himla typiskt Mikael Wiehe att äta pigall. Jag kommer faktiskt ihåg när hon berättade den här historien för mig. Och innan hon ens sa, och då bad han mig, så skrek jag. Jag bara ställde mig upp och skrek pigall.
Så med andra ord, man förstår Ivar Arpi.
Man förstår det, Ivar Arpi. Vi kan lyssna på en till.
Jag skulle vilja ställa ytterligare en fråga. När Ivar Arpi nu efterlyser lite mer konkreta lösningar. Det gör jag också. Har du några, Ivar?
Som sagt, jag vet inte vad detta gäller. Jag har bara tagit... Men visst blir man galen på honom.
Och så att han säger fel namn.
Ivar Arpi säger han.
Tycker jag är lite respektlöst.
Det är fruktansvärt respektlöst. Vi kan lyssna på ytterligare en.
Tycker du det är fel att jag frågar dig?
Nej, men det var jag som frågade dig när jag skrev på Twitter och begärde att jag vill ha lite konklusion.
Nej, du har inte frågat mig innan du skrev på Twitter.
Jag kan svara på din fråga.
Som sagt, det spelar liksom ingen roll vad han säger för någonting. Han kanske argumenterar för något jättebra. Men han blir ju tokig med honom. Tokig. Jag kan inte förstå att någon skulle vilja att Mikael Wiehe talar för dem. Man blir ju galen på den här. Det är inte bara att det är dialekten. Det är ju...
Nej, men det är väl arrogansen.
Den här kombinationen av dryg skånska och... men också att han har lite borgerligt överklass självförtroende. Han kommer från någon gammal, fin dansk adelsfamilj.
Typ. Ja, det är det som är så vidrigt. Att han kombinerat det med vänsterideal.
Mm. Ja, men verkligen sån oxfilé-socialist.
Det är så himla, himla dålig kombination där när borger blir vänster eller när vänster blir rika. Jag visste inte om det där att han kommer från en borgerbakgrund. Det förklarar ju en del varför man blir så himla irriterad på honom. Det är också varför man blir så irriterad på kommunister som blir rika. Jag var och åt middag med, eller lunch med Emma Knyckare ett tag sedan. Då satt hon ojade sig att de fick så dåligt betalt för ett gig, bara 40 000. Och sen så bjuder hon in, hon tar inte ens notan.
Nej.
Alltså, det finns inte hennes kommunistvärld.
Fast Emma är väldigt generös.
Inte så generös, va? Att hon kunde ta 200 kronor från den där 40 000 fakturan och köpa min curry.
Vill du bli bjuden hela tiden av någon som har fakturerat 40 000 för ett gig?
Inte hela tiden.
Du vill ha den relationen till Emma från och med nu.
Jag menar
att hon ska vara som... Att hon nu det är som att känna Max Martin eller Spotify är grunden för dig nu. Ska bara ta med alla till Bahamas.
Jag tycker att det kan bli väldigt fel när kommunister blir rika. Det är det jag vill säga.
Ja, de kan inte hantera på ett snyggt sätt. Nej. Som höga människor kan.
Nej, precis. Men vad jag försöker, för att avrunda det så vill jag bara liksom säga att det är precis så. Att jag har ingen, jag tror väldigt många människor också i vår kritik mot kändisuppror så är vi känslostyrda. Kanske att det de gör är bra, bara att man står inte ut med att se deras namn under något.
Men vissa har ju verkligen den kvaliteten att så här, bara av att se dens namn så tänker man, oavsett vad den människan tycker så kommer jag att tycka tvärtom. Liksom.
Ja, precis. Och det är så himla fel. För att de kan ju ha en poäng. Även Mikael Wiehe kan ju ha en poäng.
Mm, ja.
Eller?
sitter så jävla långt in.
Jo, men, ja, men här kände jag verkligen så, för att alltså jag fattar ju att alltså grejen är ju att Ivar Arpi absolut inte håller med dem och tycker att det är dårskap det de föreslår. Men här föreslår de väl ändå något konkret, att vi vill bara att de här nya reglerna ska komma till. De ska inte röstas igenom. Vi vill att det ska vara ungefär som det har varit förut. Och det tycker då Ivar Arpi och väldigt många med honom är vansinne. Men det var ju ändå en konkret grej.
Ja.
Alltså jag kan hålla med om den här grejen att man stör sig på när folk bara säger vi står upp för humanism.
Ja.
Vi står upp för att vi ska hjälpa syrier. För det håller ju alla med om.
Men
det enda som är intressant är ju hur.
Stör dig på det här då?
Jag tror, jag vill inte anklaga Ivar Arpi för att inte ha något hjärta.
Det är ju sättet han uttalar hjärta som jag kan hata honom. Det är inte den härska tekniken ens. Man är så himla känslostyrd.
Hjärta.
Ja. Så,
men det är därför, synd. Det är därför Emma heter Knyckare, va? För att hon var ihop med en estradpoet. Jag tror de man knyckade tillsammans. Emma, du har knyckt mitt hjärta. Detta Knyckare.
Emma, den här podden är på din bekostnad. Men för att så är det ju liksom, att man låter sig bli förbindad av de irriterande namnen. Självklart är sjöfyllerilagen helt sinnessjuk. Självklart kan man åka båt full. Men bara för att Ulf Brunnberg och Bert-Åke Varg och David Hellenius skrev under så kan vi bara inte se deras argument. Argumenten man kör superbra med några under västen på vatten.
Ja, och det är hallå, trevligt. Vatten, havet är havet. Det är inte vägar. Nej. Det är superbrett.
Ja.
Du kan vara skitfull utan att krocka med någon.
Ett vettigt argument.
Så jävla. De har all logos på sin sida, men de har inget etos eller patos.
Utan... Superbra argument, förstört av signaturen Ulf Brunnberg.
Då är problemet att våra kändisar är för olikable.
Mm.
Vi hatar våra kändisar för mycket. Man kan inte stå bakom någon.
Ja, och jag tänkte på det att i USA när kändisar ställer sig bakom någonting, så har jag bara för mig att, det kanske inte är sant, men att de ger pengar. När Jay-Z ställer sig bakom en organisation, så bara, ställer han inte bara sig bakom den, han ger dem också 100 miljoner.
Mm.
Jag kan ha fel i det. Men att våra kändisar bara, de pungar inte ut stålar. Uffe skulle kunna dunka ut en 10 000 kronor till. Låt, rör inte min snaps.
Tror du Mikael Wiehe är beredd att offra sina pigall?
Ta de 7 kronorna och lägga dem på.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, jag vet inte.
Men
vi skulle kunna föda halva Syrien på hans pigall-konsumtion.
Ja, men
de skulle inte må så bra, men vad feta de skulle bli. Ett känt citat som inte är sant, det är att Mikael Wiehe ska ha sagt om svälten i Somalia, att när de sa att de inte hade bröd, men ge dem pigall då. Eller varför äter de inte pigall som är så gott? Nej, jag vet. Det är inte sant, det är citatet, det är alltså, det är falskt.
Ja.
Hur vi än citerar det så är det inte korrekt.
Nej, men det är ändå inte speciellt smickrande för Mikael Wiehe.
Nej, det kan man inte påstå.
Men också om man är gubbe, varför köper man då en sån liksom gubbig choklad?
Ja.
Men han gillar väl det. Han fattar väl också att det hade sett bättre ut. Han har köpt någon sån där med 89% kakao och chilismak som han har till vin. Men han gillar väl pigall.
Vem är den kvinnliga versionen av Mikael Wiehe? För jag tror att han köper skotta. Den där som ingen vet vad det är, men det är russin i. Pigall är den där chokladen som gör dig mätt på att nämna namnet. Ja, nu har jag ingen mer.
För så här, Ivar Arpi fick diabetes bara och var med i radiodebatt med Mikael Wiehe för att han äter så mycket pigall. Måste vi bryta debatten och initiera lite insulin i vår RP.
Kommer till sockerkoma.
Jag har ju som sagt varit borta från Lilla Drevet ett tag, arbetat med böcker. Men jag har också haft lite fritid. Mm. Sån är jag. Inte bara den här dygnet runt arbetande storstadsjuppin som ni brukar ta mig för. Som skriker, köp, sälj i ett headset. Samtidigt som jag äter supertrendig sushi.
Du tillåter dig själv ibland.
Ja, jag unnar mig lite fritid då och då. Men nu i alla fall på min fritid så har jag tittat på väldigt mycket dokumentärserier. Och jag tänkte prata om två av de här dokumentärserierna. Förutom att båda finns på SVT Play så är båda också gjorda av fransmän. Den första är Gift med en diktator. Är det någon som har sett den?
Nej.
Nej.
Det är en serie där man får möta massa olika såna excentriska diktatorfruar. Till exempel Imelda Marcos som glider runt i sin paradvåning och säger:
When I go to the rural areas, when I go to the provinces, when I go to the poor, when I go to the slum areas, I will dress up for 2 hours because the poor wants to look up to a star.
Underbar dokumentärserie, superduperbra, spännande, allting. Kan verkligen rekommendera den.
Det finns... Vem är hon gift med?
Med, vad heter han förnamn? Ferdinand
Marcos. Det är Marcos, ja. Han var diktator på Filippinerna.
Aha, okay.
Men hon är ju mer känd än honom.
Hon är mycket känd för att ha haft sina skor.
Just det.
Hon har så himla många skor.
Som sagt, kan verkligen rekommendera den här serien. Men det finns en liten skönhetsfläck med den. Och det är att i slutet av varje avsnitt så får dokumentärfilmaren Joel Solé, han får feeling och han går själv in och ger tittarna sina 5 cent om de här diktatorfruarna. Han kan liksom inte motstå att få säga sånt här.
Lady illusionists, you have excelled in your role as modern ambassadors open to the world surrounding you. Self-proclaimed Amazons of democracy, each in your own way wish to be seen as compassionate, even pioneers. It is therefore difficult not to see you as willing members of his criminal regimes.
Det här får man ju känna att liksom hela hans drivkraft till att ha gjort den här dokumentärserien bara är ett sånt bottenlöst kvinnohat. Det är som att han verkligen njuter av att gå in där i slutet av varje avsnitt och bara, jag vet inte, bara beskriva vilka lugnaktiga amazoner de är.
Men, just det.
Det är som att han, att så här, i och med den här dokumentärserien så kan han äntligen visa upp kvinnor som han alltid vetat att vi är. Giriga slynor.
You klepto ladies or big spenders. Accomplice to your scheming, the West helped you convince yourself you acted on goodwill. I had to admit you genius. You never lower your eyes and use ingenious ploys to clear yourselves of any responsibility. Worthy heirs to Marie Antoinette, you are whether managed to keep your heads much more so than your husbands.
Keep your heads much more...
So...
Sober, sådana.
So, jag vet inte, men han menar ju, han är nästan lite arg på dem för att det har gått värre för deras män än för dem.
Men jag tycker att de borde ha delat ödet.
Ja, jag tror det.
Okej, men om man ska vara hans advokat då, är de inte lite osköna?
Jo, de är superosköna.
Och klandervärda på vissa sätt?
Jo. Gud, ja. Men jag hakar upp mig på just honom.
Här kommer jag motvallskärring.
De är ju vidriga, men det är också därför, det är därför jag tror han har njutit så jävla mycket av att göra den här dokumentärserien.
Ja, du menar, han är misstänkt... nöjd över att få göra en dokumentärserie om osympatiska kvinnor.
Jag tror så här, rubriken på den här är liksom att det ska vara diktatorfruar, fast för honom skulle lika gärna kunna heta kvinnor. Jag vet inte, jag kanske läser in för mycket i hans små viskningar där på slutet.
Men kommer du ta det när han är så himla smörig mot dem?
Nej, det är han ju. Ja. När han träffar dem så är han ju så här, Hello, Miss Imelda. How are you today?
It's wonderful to see you. Och så känns det som att han bara så fort hon vänder ryggen om gör en sån här
voice. Illusionist.
Ladies. I know you. Vad sa han? Han har ett stort språkligt självförtroende.
Mm.
Många hade sagt, ska någon annan göra voiceover på engelska?
För det, men det har han ju, i resten av dokumentären så är det hela tiden en brittisk kvinna som får läsa in allting. Okay. Men här, när han just ska göra de här, lägga de här domarna över kvinnorna, då känns det som att han bara, åh, jag måste göra det här själv.
Mm.
Men jag kan faktiskt lite förstå hans kvinnoförakt när jag ser den andra dokumentärserien på SVT Play. I alla fall ifall hans förakt skulle bara begränsa sig till franska kvinnor. För den andra dokumentärserien, Skönhetsideal jorden runt, handlar om just en fransk kvinna som reser runt i världen på jakt efter skönhetsideal. Hur är då den här kvinnan, journalisten Françoise Spiekermeier? Jo, hon är på riktigt den mest gränslösa person jag någonsin upplevt. Här är ett litet hopklipp av henne.
C'est génial. Chunana, 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 chunana.
Wow. Ooh.
You are good looking.
Jag har ingen superstark åsikt i debatten om kulturell appropriering, men det är något som skaver i en när den här kritvita franska kvinnan får alla i en indisk by att linda in henne i en sari. Och när hon står och dansar med i deras uppvisningar, sjunger med i sångerna utan att kunna orden, sjunger högst rent av, då är jag beredd att börja jobba på Nöjesguiden igen bara för att kunna skriva en upprörd krönika. Om man tänker på drivkraft, om den förra franska dokumentärfilmarens drivkraft var kvinnohat, så är Françoise drivkraft det som får henne att palla resa runt i världen, sova på stampade jordgolv. Det är att få obegränsad tillgång till bruna människor att peta på. För i varenda avsnitt så står Fanfan, som hon kallar sig, och tar på folk hon knappt hälsat på. Får hon syn på en svart kalufs är hon genast där, drar sina fingrar genom frisyren. Måste pilla. När hon i Indien är på ett gym är hon genast framme och klämmer på alla mäns biceps. En man på Papua Nya Guinea säger bokstavligen åt henne att hon inte får ta på hans huvudbonad när de fjädrar. Det betyder otur, men Françoise hand är där ändå, snabb som en liten kobra. För Françoise finns det inget som heter personal space. För Françoise är tredje världen en enda stor buffé av människor att pilla på. Hon tar faktiskt jättemycket på folk.
Nej, men jag har ju faktiskt sett den här och jag rekommenderar ingen P3-tjej eller någon på Nöjeskan att se den, för att ert huvud skulle explodera.
Hon står faktiskt och tar på folk så mycket att jag hinner bli förvånad när vi får se en bildruta där hon inte tar på någon. En sorts dansuppvisning, vi får se publiken bakifrån där de står och njuter av festligheterna. Allt är lugnt och skönt. Men då dyker plötsligt Françoise hand in från nedre hörnet och börjar joxa med en i publikens fläta, samtidigt som hon viskande berättar om det för kameran.
Viskar hon så här, jag tar på hans fläta. Eller hennes fläta.
Nej, men typ, den här sortens fläta är...
Man skulle kanske behöva se hur hon beter sig i Frankrike. Om hon tar på alla i Frankrike lika mycket.
Ja, nu har jag ju bara sett henne omgiven av svarta och bruna människor.
Man får ge henne, att jag tror att även i Frankrike så är hon behöver som tala väldigt nära ett ansikte.
Jag vet inte.
Okay.
Jag vet inte. Men man kan ju fråga sig om gränslösheten tar slut där. Det gör den inte. Françoise nöjer sig inte med att använda indier och afrikaner som sina personliga stressbollar. I slutet av varje avsnitt tvingar hon som är från ett gammalt kolonialistland, hon tvingar olika byinvånare att sjunga franska sånger framför kameran.
Champs-Élysées.
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 Det ligger bara 3 avsnitt uppe än så länge, men jag är redan helt utmattad av skönhetsideal jorden runt. Och då har jag ändå inte blivit pillad på personligen. Jag är lite för vit för det. Min tips till franska dokumentärskapare är, gör för all del dokumentärer, absolut. Men var helst inte med i dem själva.
Lilla Jag gick in och läste lite på meteorologen Per Holmgrens Twitter.
Mm-hmm. Varför då?
Surfa in där, surfa runt ett tag.
klicka vidare.
Du är verkligen sån som bara sätter dig framför browsern och säger, var ska du ta mig idag?
Sätta sig och surfa lite.
Just det.
Så bara gör jag det. Men Per Holmgren, han gör flera desperata tweets om dagen med länkar till olika nya vetenskapliga rapporter.
På vilket sätt är de desperata?
Han skriver så här: torrare där det är torrt, blötare där det är blött. Mars 2016, den hittills varmaste marsmånaden.
Vilken länk. Röst du gör för.
Grönland har blivit rödland.
Han har skrivit det.
Ja, så har skrivit. Temperatur i Arktis, 4,5 grader över det normala. Det mest extrema jag har sett.
Island har blivit Spisland.
Ja, den är bra.
Tack.
Och den allra mest desperata. De tre senaste dygnen har CO2 varit över 409 ppm. Utropstecken, utropstecken, utropstecken. Max 2015 var 404,65 ppm. Målet är 350 ppm. Det är inte så viktigt att förstå exakt vad det här betyder.
Men det är farligt i alla fall.
Men poängen är att det slås massa spektakulära utsläpps- och värmerekord nu.
Okej.
Usch. Som ingen pratar om, för vi är inte så rädda för det. Vi är ju rädda för terrorism. Yuval Noah Harari, den israeliske professorn som skrivit den här hypade boken Sapiens. Har ni hört talas om den?
Nej.
Det är en bok om mänsklighetens historia som
ligger många gillar nu. Nattduksbord i detta.
Har Lasse Berg blivit inspirerad av den eller tycker han tvärtom? Vad tycker Lasse Berg?
Jag tror att han är lite mer hårdkokt än Lasse Berg.
Ah, ja.
Att det är lite mer. Han har den här Jared Diamond som du och jag älskar, ja, som förebild.
Ja.
Den här vetevapen och viruskillen.
Ah, ja. Oh, han är underbar.
Han är underbar. Och så fort man tar upp honom,
ja,
och lever med, ja, säger hon att man är rasist.
Nej, men hon säger ökteorin kallar den. Så skrattar hon.
Ja, fast det är ökteorin är helt rimlig. Man, ja, hinner inte förklara det för att hon bara,
nej,
så här hånskrattar. Och
jag skulle ha den där franska dokumentärfilmen nu. Han skulle få sina fiskar varma. Liv Strömqvist, hon som enablar Mikael Wiehe i hans pigallmissbruk. Genom att vakta hans konjak. Fattar du inte att du hjälper till?
Ja, men ni får ta mig på orden då, att det är en hypad bok, Sapiens. Och han var med i God morgon världen, den här Harari, och pratade om problemet med att vi är så oproportionerligt rädda för terrorattentaten.
Mm.
Som får man se till den stora bilden, så är inte de här enskilda terrorattackerna en jättegrej. Och att media har ett ansvar att sluta presentera sprängattackerna som jordens undergång.
Well, in terms of war and violence, we are living in the most peaceful time in history. More people die today from eating too much than from violence.
Ja, det är fler då som dör av att äta för mycket pigall idag. Som dör av våld. Men andelen av jordens befolkning som dör av krig, terrorism och kriminalitet är mindre än förr i tiden. Men grejen är att det blir säljande nyheter av att rapportera om terrorattacker och att göra det i så apokalyptiska ordalag som möjligt.
Reporting a terrorist attack sells newspapers far more than reporting global warming, even though global warming is a far greater threat to humankind.
Ja, växthuseffekten. Mycket större hot än terroristattacker. Men av någon anledning tycker ändå media att det är mer kittlande med jihadisternas storslagna civilisationskrigsnarrativ och att de beter sig som serietidningsonda bondskurkar. Det är mer kittlande än Per Holmgrens statistik om hur många ppm CO2 det är i atmosfären.
Ja. Och hur många utropstecken han lägger till så blir det liksom ingen. Han får snurr på det.
Han får inte samma mediasvung,
nej,
som IS-propagandaapparat får på sina fina filmer som de gör. Men hur ska vi då göra för att få folk att börja engagera sig i klimatfrågan? Jag tycker att slutsatsen är självklar. Klimatrörelsen måste börja ägna sig åt terrorism.
Ja, ja.
Och inte som fjantig terrorism eller civil olydnad som de redan kanske gör. Att några marinbiologer i vita dreads bildar en mänsklig kedja runt något borrhål. Ingen skriver om det.
Nej.
Utan jag menar politiska mord,
ja,
i klimatfrågans namn.
Spränga flygplan?
Ja. Och se till att det blir så bra mediastunts av det. Klimatrörelsen måste bli lika skicklig på att göra reality-tv som IS är. Skapa drama och polarisering. Manipulera medier och den allmänna opinionen.
Han har kidnappat typ en medelklassfamilj och säga att om ni inte har fixat klimatet till på torsdag så tar vi först ena ringfingret så går de vidare så. Liksom.
Nej, det är så. Man kommer ju längre med ett tweet och en pistol än man kommer med bara ett tweet.
Ja, och jag tänker att de ska göra sådana där snygga, välproducerade filmer som visar terrorister från någon drunknande örike som skär halsen av oljelobbyister. Elda upp en energibolagsvd i en bur. Att det är det som krävs för att så här, folk ska förstå att klimatfrågan är på liv och död. Och så ifall det mördades i klimatfrågans namn, då hade den här totalt blinda terrorn då man bara ute efter att döda random västerlänningar varit mycket lättare att köpa. Att nu känns det ganska idiotiskt för att det motiveras av att vi är fiender till kalifatet. Men finns det någon fråga där det är rimligt att kollektivt skuldbelägga hela västvärldens befolkning?
Ja.
Då är det klimatfrågan. Vi vet att alla här lever som om det fanns 5 jordklot eller vad det är. Vi vet att alla här med sin livsstil, sin konsumtion skadar människor i tredje världen, bidrar till torka, översvämning, folkförflyttningar, krig och konflikter. Vi har alla blod på våra händer. Vi förtjänar alla att dö.
Om Per Holmgren kom in just nu med en fräck hatt och kallade sig profeten, då hade han fått dig på 5 röda, tror jag.
Ja, han hade inte behövt bjuda ut mig på pizzahatten.
Nej.
Hade bara hängt med. Men det är ju en viktig orsak till Syrienkonflikten enligt många. Klimatspänningar, att det var historiens värsta torka och miljoner internflyktingar i Syrien innan kriget började. Så terroristerna hade ju bara kunnat byta motiv. Så hade ingen kunnat säga något. Ingen hade kunnat säga något. Oh. inte ett knyst. Jag menar, om en bonde från Bangladesh sprängde Emporia eller Mall of Scandinavia i Stockholm för att bekämpa den dödliga konsumismen, det hade varit trist. Man är emot terrorism. Man är emot mördandet av civila. Men hade någon egentligen kunnat säga att den bonden var på fel sida om historien? Och vi som var där med våra tjocka barn var på rätt sida. Egentligen inte.
Nej.
Det finns inte så mycket att tillägga.
Försöker du uppvigla till brott?
Jag försöker uppvigla till politiska mord, ja.
I klimatets namn.
I klimatets namn, precis. Men
jag tycker jag imponeras av att du inledde liksom med att prata om klimatet. Jag bara gjorde mig redo för att kunna liksom börja tänka på något annat en liten stund. Men sen lyckades du ändå fånga mig när du tog upp terrorism.
Så du har ju rätt.
Så
det hinner jävla rätt.
Men alltså, jag blev liksom facit på att det här stämmer.
Ja, men jag tänkte på det, alltså att salafister tycker ju att vi är otrogna hundar som förtjänar att dö för att vi låter kvinnor köra bil. Och man bara, ja, det är ju faktiskt därför vi förtjänar att dö. Inte riktigt på det sättet ni tänker. Men det är för att vi har låtit bland andra kvinnor köra bil så mycket som vi förtjänar att dö. Så att, jag menar bara att jag tycker att man har all rätt i världen att mörda random västerlänningar.
Ja.
Det tycker jag verkligen man ska få göra. Slumpmässigt utvalda civila västerlänningar ska man få mörda. De har alla rätt förutom sitt idiotiska motiv. Att de är religiösa nutcases. Bara byt motiv och kör sen. Mörda oss. Vi förtjänar att dö.
Men är det en officiell hållning nu från Eldrevet?
Det är Aftonbladet. Jan Helin, eller Hansen som kommer efter, står bakom mig i det här.
Vi har ju en ansvarig utgivare.
Akademikernas A-kassa.
Akademikernas A-kassa står bakom mig i det här. Ja, jag kan säga att jag ska vara på Oslipat och köra stand-up nästa vecka, torsdag och fredag. Alltså 21 och 22 april. 21 i Stockholm, 22 i Jönköping. Jag vet inte riktigt hur det är med biljettläget, men ni kan kolla på oslipat.com om ni är intresserade. Stockholm och Jönköping. Är det någon annan som vill säga någonting sånt? Plugga någonting?
Det här sett på fredag, eller hur?
Nu på fredag, ja, exakt.
Jag är idag med Sämst och stuppar i Sundsvall.
Trevligt.
Fantastiskt vacker stad.
Det är det faktiskt. Stenstaden.
Ja, otrolig stad. Hela stan ser ut som Östermalm. Det är därför det är så trevligt.
Då var allt trä brann ner så mycket som byggde upp allt i sten.
Och så tänkte de, vad ska vi bygga? Vi bygger ett enda stort jävla Östermalm. Och veckan efter det så är vi i Uppsala, Gävle och Stockholm. Så köp biljetter på biletto.se.
Vi har också startat en podd.
Spelpodden. Spela spel.
Spela spel. Om man gillar både att lyssna på klipp från P1 med Fniss och också gillar spel, så kan man lyssna på den lika ofta som man lyssnar. Nej, inte lika ofta. Den kommer inte ut lika ofta som Lilla Drevet.
Men har ni mer klipp från P1 också?
Nej, jag menar om man mot förmodan har de överlappande intressena så att man lyssnar på den här podden men också gillar spel.
Okej.
Ja. Mycket Hearthstone men mest annat.
Ja, mycket olika spel.
Får se om jag lyssnar.
Du tror nämnde. Du
nej, det, ja, men det var sådana klipp från P1 men sen så förstod jag. Men jag kanske lyssnar ändå.
Efter klipp från P1 så bara fader ut.
Tack till Aftonbladet Kultur. Tack till Nonna Johansson och Jonathan Unge. Jag heter Ola Söderholm.
Ola!
Vi hörs igen om en vecka. Tack Little Jende för den här fina signaturen vi ska höra en gång till nu.
Den är superfin.